Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollskanalen Top 5. Leo, ny vecka och självklart ett nytt avsnitt. Men innan vi sätter igång veckans avsnitt så ska vi självklart på något sätt ta förra veckans avsnitt i mål. Vi brukar ju läsa upp lyssnarnas så kallade lister från förra veckans avsnitt. Och det var ju ett väldigt speciellt avsnitt med Lasse, eller hur?
Ja, men det var ju det. Det blev ju, vi har ju satt en så här tidsmarginal för våra avsnitt att de typ ska vara en halvtimme långa, men med Lasse blev det typ 58 minuter tror jag av förklarliga skäl. Han är ju en berättare utan dess like. Så nej, vi hade ju väldigt roligt med det avsnittet. Det var ju kul att både spela in och förhoppningsvis att lyssna på. Så nej, det var ju härligt att ha Lasse med.
Verkligen. Det är också det roliga lite med de här olika sorters listorna. Vissa är lite mer tycke och andra är lite mer nostalgi, och det här var ju verkligen ett nostalgiavsnitt med Lasse och hans fem VM-minnen. Och när vi spelade in det här, det var ju innan årets mästerskap. Frågan är om det här, den här finalen som vi fick se för ett par dagar sedan med Messi och Mbappé, Argentina och Frankrike, om den skulle slå sig in i en så kallad ny lista. Skulle det vara så hos dig?
Jo, men den skulle nog vara med där. Jag menar, det var inte bara VM-historiens final, utan det var väl kanske till och med fotbollshistoriens final. Mm. Milan-Liverpool har väl liksom haft den platsen tidigare, men VM är ju större än Champions League, så den har väl kommit med där. Sen kanske någon hade kunnat trycka in Marokkos framfart på någon sån där slags topp 5-list också. Eventuellt, det var ju en sensation utöver det vanliga, så det här VM-et gav ju och tog, eller tog och gav, om man säger
ja,
så.
Ja, men jag tänkte läsa upp ett par lite listor här som folk har skickat in, och det är ju jättetacksamt och roligt att ni gör det. Fortsätt göra det. Skicka via mail kevin.bade1tv4.se eller via Twitter till våra sociala medier. Det uppskattas enormt mycket. Men här har vi en lista av Olof på Twitter. Han skriver Ronaldos frisyr, VM 2002. En av VM-minnena. Ja, den är jäkligt skön vinkel att vinkla på en frisyr också.
Absolut, mustaschfrillan får vara med. Den är bra.
Zidane skalle mot Materazzi tog ju vi också upp i avsnittet. Ja. Han tog också upp Suarez Hans med efterföljande straffmiss mot Ghana. Klassiken. Sen Baggio straffmiss 94 har han också.
Ja,
Baggio har du ju nämnt tidigare i ett avsnitt, men inte så positiv bemärkelse heller.
Nej, jag typ ångrar nu. Jag har ont i magen för det varje dag. Man älskar ju Baggio.
Ja, och sen en stor favorit till mig, Tyskland 7-1 seger mot Brasilien. Den är precis under VM-segern för min del, när det kommer till personliga minnen. För förståeliga skäl.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Den förstår jag att du när varmt.
Sen kan vi ju ta en annan lista här. Sen, den här tror jag du gillar väldigt mycket. Speciellt en punkt här. Det är från Alex från Twitter. Bergkamps mål mot Argentina.
Ja, men visst. Såklart. Och som jag nog sa i det avsnittet också, hade det varit en personlig lista jag gjorde, så hade det varit första plats. Det var ju liksom fotbollsfrälsningens stund för mig, det målet. Så ja, är det bra, Alex.
Han fortsätter med mål. James Rodriguez mål mot Uruguay. Jag gissar på att det är 2014 han menar det. Om jag inte helt ute och cyklar.
Mm, det blev väl turneringens mål då också. Att ribba in och volley och allt det där.
Exakt.
Ja, det här är nu inne på en liksom topp 5 VM-mål genom historien.
Ja, det är också en lista. Brasilien-Tyskland, det gissar jag på att han menar 7-1-segern, det uppskattas. Sen skriver han hela VM 98. det är ju...
Ja, det är lite... jag håller med, det är mitt favoritmästerskap också av de jag har upplevt. Det är ju inkluderat både VM och EM. Men jag vet inte, som en händelse, den är lite bred för en händelse. Men visst, det är ju topp 5 mästerskap i alla fall.
Och sen sist men inte minst, bromsmatchen 94. Den svenska klassiken, känns det som.
Ja, och det är det ju verkligen. Sen med svenska ögon. Sen finns det ju massa andra bronsmatcher. Turkiet och Hassan Sass och det gänget. Så, okej, det var lite bredare lista sådär. Men du, Kevin, ska vi liksom inte bara köra igång det här avsnittet nu? Jag liksom sitter och trampar. Jag väntar på den här gästen så jäkla länge. Jag tror det här kan bli ett kul avsnitt. Så nu vill man ju bara dundra igång.
Ja, du har fullständigt rätt. Låt oss sätta igång med jingen så får vi njuta av veckans avsnitt. God lyssning. I det här avsnittet kommer vi prata om svin. Och det ska sägas då att det kan både vara aktiva och inaktiva fotbollsspelare. Men svin då, hur skulle du beskriva ett så kallat svin, Leo?
Men när man gör en sån här lista utifrån en sån premiss, då kan man ju göra lätt, väldigt lätt för sig och bara ta de som spelar fulast. Och då dyker ju liksom namn på bråkstakar som Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, Paolo Montero, Sergio Ramos upp. Men för mig, och det är det som är så bra med listor, för det är ju så subjektivt, för mig är ett svin så mycket grisigare än bara det den personen gör på fotbollsplanen. Det kan liksom inte bara handla om trash talk och sena tacklingar. Det måste också finnas en dimension av djävulskap och svinneri utanför planen. Liksom en skitstövel i riktiga livet också. Det tycker jag är viktigt.
Helhetsbilden helt enkelt.
Ja, verkligen.
Ja, och med oss i detta pilotavsnitt är vi väldigt glada att välkomna Pontus Wernbloom. Guten Tag.
Tack så mycket. Är det därför jag är med här nu då, tänker ni? För att det är det största. Det fattar jag inte för nu, men ja, kul att få vara med då.
Nej, vi tänkte...
Det var du som sa det.
Nej, det avslöjar jag själva rätt hårt här nu, tycker jag. Jag får ta det.
Nej, men om man måste vara ärlig, alltså du var ju som aktiv spelare jag fick ju aldrig äran att möta dig. Jag har aldrig varit på den nivån, men jag kan ju tänka mig att det inte var lätt att möta dig med tanke på din hårdhet och din envishet ute på planen, och med tanke på att du också har varit runt ute i fotbollsvärlden, så har du nog upplevt så kallade svin rätt så regelbundet. Och då känns det ju väldigt passande att ta upp det med dig.
Ja, precis. Det har jag väl gjort. Och jag tänker inte sitta här och försvara mig själv. Eller? Utan jag gjorde väl det också på planen som jag ansåg behövdes göra för att vinna matcher. Och det var inte mycket som jag inte kunde tänka mig att göra på en fotbollsplan. Så absolut, jag tycker att jag själv skulle nog kunna passa in på en lista som här också. Men jag tycker den hade en bra inledning. Leo var inne på någonting där, den ska vara väldigt subjektiv. Ett svin för den ene behöver inte vara ett svin för den andra och så vidare. Och det behöver ju givetvis inte vara en Roy Keane-typ som är det största svinet, utan det kan även finnas andra typer av svin. Så det ska bli kul att få vara med.
Härligt. Och vi tänkte så här, vi kommer gå igenom din lista först, Pontus, och sen kommer vi få höra Leos lista.
Ja.
Och jag tänker mig att vi går från 5 till 1 för att bygga upp en form av spänning i det hela.
Just det. Men då kan jag börja direkt då. Jag tar tjuren vid hornen och så tar jag in på plats nummer 5, och det är som sagt både en gris på planen, men framförallt hur han avslutade en betydligt bättre fotbollsspelare än hans självs karriär, och det är Marco Materazzi jag tänker på då.
Ooh.
Ett riktigt as får man väl ändå säga. Och att han fick Zidane utvisad, det lägger jag inte på Zidane, utan det lägger jag helt och hållet på Materazzi som spelade sina kort rätt. Men nej, en riktig gris och en begränsad fotbollsspelare som till hans försvar gjorde allting han gjorde för att kunna vinna fotbollsmatcher, och vann således även ett VM-guld när han fick sedan av plan.
Jag har en fråga här kring Materazzi, för han har ju definitivt figurerat i mina tankar när jag skrev min lista, som jag ska avslöja nu. Men finns det liksom inte något lite förlåtande element i Materazzi också, givet att han ändå var en ganska stor målskytt, var mittback, fin vänsterfot, gjorde mål i en VM-final, drog väl in en 10-11 mål för Perugia en Serie A-säsong. Inte det ett litet förlåtande element i det hela? Det kanske
jo,
inte har med...
det kan man ju tycka. Kanske det också därav att han hamnar som nummer 5 på listan, för annars så har han ju verkligen potential att klättra betydligt högre kanske. När jag gör min lista över de spelarna som har stört mig genom åren. Men jag ska väl också säga att jag vet ju att han var väldigt hård för oss. Han och Zlatan har ju haft ett antal duster om man går in på YouTube och kollar bara. Men framförallt hur sättet han avslutade en av mina favoritspelares karriärer på kommer alltid att få in honom på en topp 5-lista i min värld.
Ja, det köper jag fullständigt. Det är ju verkligen en personlighet ute på fotbollsplanen som gjorde allt i sin makt, minst sagt. Jag tror, som du var inne på, de flesta tänker direkt på Zidane-kopplingen där. Det är rätt så galet hur... Ja. Det är ett sånt där moment i livet som man kommer ihåg exakt var man var.
Jo, men det blir ju så när det definierar nästan bådas karriärer också.
Exakt.
När man tänker på Zidane, så visst, det är klart att det var för mig den mest eleganta fotbollsspelaren någonsin. Framförallt under min livstid, på sättet han rörde sig på. Så. Men det kommer ju alltid tillbaka till det att det var det sista som hände. Då glömmer man nästan av att han chippade in en straff i en VM-final. Ribba in på Buffon. Men det är ju liksom det avslutet som också någonstans, det är lite poetiskt med Zidane, eftersom att han var liksom en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och att han hade ju de här grejerna för sig då och då.
Han skulle ju kunna vara med på en sån här lista också, för det där var ju faktiskt andra gången han skallade en spelare.
Men han satt väl ner, vilka var det mot? Det var mot tjeckiskt lag eller något sånt där, när han satt
han spelade
ner
i Bordeaux, tror jag. Ja.
Nej, jag tror till och med det är Juventus. Aha, det är en regntung plan. Ni får gärna höra av er, ni där ute då, om ni vet exakt vilken match det var. Men jag kommer ihåg när han liksom sitter ner, han får en tackling och så skallar han honom när han sitter ner.
Men är inte det här lite symptomatiskt för Materazzi också? För nu pratar vi egentligen om Materazzi som ett svin, men Materazzis karriärsdefinierande ögonblick är liksom inte att han var med och avgjorde en VM-final, utan det var att han blev en biroll i Zidans slut. Så trots att vi pratar Materazzi, så pratar vi ändå Zidane. Han har liksom blivit, han har blivit gubben nummer 2. Han har blivit Garfunkel istället för Simon.
Precis så. Och så här, hade han inte gjort det här, då hade vi inte pratat om Materazzi alls idag. Då hade ingen kommit ihåg honom i princip. Han hade en jättefin karriär med Cordoba där i mittförsvaret, men det hade nog bara varit inte fans som på riktigt hade kommit ihåg honom för hans karriär och vad han gjorde.
Ja, det har du nog rätt i. Om du ger oss nummer 4 då, vem hittar vi där?
Och här har jag ju en spelare också, kan man säga, också mot ett italienskt VM eller EM, då. Nu har jag helt glömt bort vilket det är, men som också definieras, en jättefin karriär, många medaljer, en fantastisk spelare, men som kanske blev det oskönaste man någonsin har sett. Vet ni vem jag tänker på då?
Kan det vara så att du är inne på en viss uruguayan här?
Nej, absolut inte, utan det här var innan en straffläggning när Chiellini tar tag i Jordi Alba och gör honom till världens mest osköna person. Och man har ju faktiskt ogillat honom på planen också. Men det största svinet det är när Jordi Alba inte ens kan med och dra på ett leende där. När Chiellini suger tag i nacken på honom. Ja, det är för mig ett av de starkaste fotbollsminnena jag har, tror jag.
Men många menar att Chiellini är svinet i den här situationen.
Ja, det kan man tycka. Jag förstår att man menar det. Men jag tycker ändå någonstans att Jordi Alba, han behöver slänga av ett leende där för att rädda sig själv. Men det gör han inte. Och det blir så jävla oskönt. Och det gör ju att, alltså, om man inte vet vilket lag man hejade på innan matchen eller under matchen, så vet man det definitivt där. Jag kan lova att det var 90-10 Italien där, på vilka folk höll på som inte italienare eller spanjorer. Och det var Jordi Albas fel. Och han är även en sjukt osympatisk spelare på planen. För alla er som har sett när Barcelona och Spanien spelar.
Mm, han är ju verkligen inte omtyckt, men det är rätt så välkänt, känns det ändå som, just med Alba och hans osympatiska stil ute på planen. Så ja, ett svin i Pontus lista. Ja.
Jo, men så också är det att han är liten liksom. Alltså du vet det här ettriga. Alltså det är det som gör, det är en helt annorlunda typ av svin mot Materazzi då. Men ändå ett svin. Jag vill ändå hitta lite olika typer av svin. Det är så enkelt att gå på.
Men har inte väldigt mycket att göra också att han är ändå en försvarsspelare i grunden. Men så har vi en, givet han är offensiv, så är en försvarsspelare som filmar oerhört mycket. Det hänger ju inte ihop. Det passar ju inte.
Nej, han har så många, det är så många grejer med honom som man liksom verkligen kan reta sig på, tycker jag.
Ja, verkligen. Det är, jag ser bara ofta de här rullningarna på marken och sen titta genom händerna för att se om domarna har sett honom eller så.
Precis.
Det är mycket sådant. Ja. Nämmer vi oss topp tre då? Vem hittar vi på plats tre?
Du, där hittar vi en gammal, det första svinet jag upptäckte kan man väl ändå säga. Och det är också lite för att han ser ut som den gamle Street Fighting Guile, tror han hette, som spelades av Van Damme i filmen, och det är Carlos Dunga, tror han heter. Jag tror han heter Carlos i förnamn.
Ja, ja, ja.
En miljard förnamn säkert, men Dunga var ju också en sån riktig, där har du det klassiska svinet, tror jag väl ändå. Hård för mittfältare. Och så just det att han är brasse, det gillar man ju lite. Jag sprang runt där med sin sån flat-top-frisyr på 90-talet. Riktigt ful spelare.
Riktigt sån här jäkla antibrasse också. Alltså han är ja, ju sinnebilden av hur en brasiliansk fotbollsspelare absolut inte ska vara.
Exakt så. Och man märkte liksom på hans lagkamrater att de verkligen inte tyckte om honom heller. Alltså det var så jäkla tydligt att ingen gillar Carlos.
Det finns ju en story från när Ronaldinho kommer fram med det, va, och Carlos Dunga spelar i samma lag, och Dunga säger åt Ronaldinho att inte showa för mycket, det passar sig inte i fotbollen. Så nej, det är ju en riktig, det karaktäriserar honom
ännu mer liksom. Antibrasse liksom. Man kan ändå, jag kan ändå tycka om det. Men visst, han tar ändå plats på listan, och för de som kanske är lite för unga får minnas honom. Han var riktigt bra, men också ett riktigt jävla svin. Och han var väl lagkapten VM 94, va?
Det var han.
Det var han. Han var ju dessutom tränare för det brasilianska landslaget sen också.
Just det.
Vid två
just
tillfällen, om jag inte misstår mig.
Ja, det känns som en sån kille man ringer när man behöver ha en interim snabbt som får fart på laget. Old school-tänket.
Exakt. Lite som du var inne på, Lea, otypisk brasse. Men ja, såna behövs ju också.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, nu blir det jäkligt kul. Vi har Materazzi, vi har Alba, vi har Dunga. Så två försvarare, en mittfältare. Vem hittar vi på plats två då?
Då ska ni få den här. Då kommer storgrisen nummer ett. Modern fotbolls kanske största gris. 90-tal, eller vad säger jag, 2000-talets absolut största måste det väl ändå vara. Och då har jag ettan, räknar jag lite mer in på 90-talet kanske. Pepe, en favoritspelare hos mig. Älskar honom och allt han gör. Fy fan, vilket svin. Nu har vi kunggris. Det får man ju ändå säga. Jag tror det är ingen egentligen som kan säga emot här. Det som är lite synd för hans egen del är ju att det är enbart det han kommer bli ihågkommen för. Och inte hur satans bra han har varit och fortfarande är faktiskt.
Han fortsätter ju fortfarande. Det är helt otroligt. Han är
det är helt, helt otroligt. Helt otroligt.
Ja, alltså han fortsätter ju även med svineriet. Det var väl så sent som i våras han sparkade ner en ledare i Sportingstaben efter en match mellan Porto och Sporting. Så
men det har ju någonting. Det adderar ju ännu mer likability till Peppe. En helt psyksjuk spelare. Nej, men när han sparkar, vilket är det? När han, jag kommer ihåg när jag kollade på den matchen. Men jag kommer inte ihåg om det är mot Deportiv.
Getafe.
När han sular honom när han ligger ner. Alltså det är helt otroligt. Man har ju nästan aldrig sett sådana hjärnsläpp i den moderna fotbollen. Så nej.
Har du stött på honom?
På en sån här lista ska han landa högt upp. Jag mötte honom, men då höll han sig hyfsat lugn. Så det var länge. Han behövde väl inte göra. Det är ju inte så att han gör det här var och varannan match, utan hjärnsläppen kom ju några gånger per säsong.
Men Pontus, du som ändå liksom spelat på det sättet att du har gjort allt för att vinna, då kan jag tänka mig att du även har tänt på gränserna lite grann. När du har mött den här typen av spelare med ganska vilt temperament, typ Pepe eller Materazzi-figurer, har du någon gång gått in och funderat så här, hur ska jag få den här jäken ur balans?
De är rätt så här. De är farliga liksom. Så då måste du någonstans sätta det. Men jag har ju varit med om, jag har ju fått ut Balotelli en gång ur ett ursätt EM. Då visste man ju att han är ju svinbra, så vår största chans är att få bort honom i matchen liksom, alltså på ena eller andra sätt. Det är klart att då är man där och tjuvnyper och lägger sig ner och filmar och håller på lite sådär va. Men och då till slut så fick han ju ett rött kort. Då körde han ju någon eftersläng där och det gick han ju i fällan. Så då var man ju nöjd. Vi torskade ändå, så det spelade ju ingen roll. Men visst, det är klart, om man har såna så bra spelare som man vet kan tappa skallen, då gäller det att försöka spela på det, som sagt. Och det får man ju tycka vad man vill om. Det kan jag också tycka efterhand, att det är både barnsligt och sådär. Men samtidigt, när man väl är där ute, gör man allt för att vinna. Några lite mer än andra, och jag var den typen av spelare som gjorde sånt.
Pushade gränserna och såg när domaren blåst och inte blåst, helt enkelt.
Ja, precis. För det är upp till dem, som sagt. De är ju där för att skipa rättvisa, och då får de göra det.
Ja, jäkligt roligt namn med Pepe. Jag tror de flesta har en eller annan relation till portugisen. Men vem får äran då på plats ett? Jag har ju hittills varit lite besviken på att jag inte har hört någon tysk, men vi kanske hör någon tysk nu.
Ja, men det finns ju tyska grisar, absolut. Jag är väl mer Effenberg och de här gubbarna och Rudi Völler, men det är lite Effenberg är inte innan min tid, men det är väl kanske under. Men nej, inga tyskar. Tyskar är ju generellt sett rätt så grisiga, kan jag ju tycka, Kevin. Överlag. Ja. Jag tänker det här, de mår ju inte dåligt när de piskar på brassarna med 7-1. Nej. Och bara fortsätter gå för det och de gråter. Det gillar jag ju med tyskarna, liksom, att de bara kör, och de är ju, som sagt, det är svårt att hitta en gris, utan det är snarare ett kollektiv med grisar som bara kör.
En riktig svinstil.
Industriella maskineriet som bara maler. Ja, lite så. Nej, men detta är ju faktiskt Roy Keane. Får jag väl ändå säga. under min levnadstid så är det den största grisen. Också en jäkligt underskattad fotbollsspelare, för han blir också bara ihågkommen för vad han tacklingar, hur han röker ihop med Vera före, efter matcher, under matcher och framförallt hur han avslutade Haalands, pappa Haalands karriär, vilket är bland de mest brutala överfallen vi har sett. Och att han dessutom i sin bok senare skrev det att han inte ångrar någonting och hade planerat det här i flera månaders tid, gör ju honom ännu till ett ännu större svin i mina ögon. Och det är ju helt sjukt hur man är fungerad. För jag kan ju någonstans, nu ska jag inte skydda till exempel Peppe, men det sker ju ändå någonstans i stundens hetta. Det har ju kanske byggts upp under matchen, men det är ju sällan man tror att han ger sig på. Den här Getafe-spelaren har ju bara retat honom under matchen. Det är ju ingen som han har gått och tänkt på, för då hinner du oftast lugna ner dig. Men Roy Keane har gått och ruvat på det här. De borde ju spärra in en sån person. Om han har så mycket hat i sig att han liksom går och väntar på det perfekta tillfället att sula ner en motspelare. Och sen alltså det är ju ett överfall som man nästan inte har sett innan eller efter med tanke på att det är planerat.
Ja, hade det skett utanför fotbollsplanen så hade han ju fått fängelsestraff för det. Så är det ju. Det är ju en grov misshandel liksom.
Absolut. Och det är som sagt, han sparkar av en hela knät. Så det är ju ett fruktansvärt påhopp. Vilket är lite tråkigt. Det är väl hela hans karriär egentligen har ju grutats av sådana här grejer. Sortin från Irland där i VM var det va? Och sånt där också.
Ja, 2002.
Ja, precis. När det äntligen skulle få spela och sådär. Och så blev det pannkaka. Så en bra fotbollsspelare, men en galning som borde faktiskt ha spärrats in. Han toppar min lista, det får jag ändå säga.
Ja, det var en profilstark lista, minst sagt. Roy Keane där som avslutar den hela. Leo.
Ja, men som sagt, alla listor är ju subjektiva. Nu har vi ju diskuterat lite. Jag kanske ska haka på direkt, för det är ju nämligen så, haka på direkt med min lista, för det är ju nämligen så att Pontus etta är min femma. Roy Keane. Av mycket samma anledningar som du var inne på här, Pontus. Men jag har faktiskt en extra krydda som jag vill lägga in i Roy Keane-soppan. Och det är att min gamla kollega, som jag jobbade med för 10 år sedan ungefär, han hade Roy Keane som förebild och favoritspelare. Väldigt tveksam förebild kan man ju säga, men favoritspelare i alla fall.
Förebilden är till favoritspelare kan man ändå köpa. Förebild, då bör man kanske hitta någon annan.
Men gick min kollega på den här invigningsmatchen av Friends 2012 är det va, när Sverige möter England och Zlatan gör sina 4 mål. Och då var min kollega med några andra kollegor i en loge och såg den här matchen. Och i logen bredvid var den då engelska tv-studion där Roy Keane var expert. Och min dåvarande kollega blev ju helt till sig när han såg Roy Keane i katakomberna där på Friends. Så han var ju bara tvungen att gå fram och säga, min stora idol, jag måste gå fram och säga hej till min stora idol. Så han går fram till Roy Keane och ber om hans autograf, varpå Roy Keane tittar på min kollega upp och ner, synar honom 2-3 gånger innan han säger, son, I don't do autographs.
Det kan man ändå älska. Man älskar för att då är man ett riktigt jävla svin.
Ja, riktigt svinigt det också. Alltså. Så därför är han med på min lista.
Ja, jag kommer ju på en grej här nu. Jag bara får göra ett litet tillägg här nu. Jag har ju en Hall of Famer på min lista som jag kom på nu när jag tänkte på United, och det är ju jag antar att någon av er kanske har det. Jag vill bara lägga in brasklappen att han har tröjan hissad i min svinlista, och det är ju Ryan Giggs. Men vi behöver inte nämna mer om det. Jag kanske vill bara sticka in den, för jag kom på den nu.
Fullt förståeligt.
Där har du ju en poäng att liksom det, om man bara ser till saker som hänt utanför plan, då är Ryan Giggs kanske till och med ohotad konung på hela den här listan.
Ja.
Ja, precis. Lite så. Det var det jag ville ha sagt med det. Utan på plan, absolut inget svin så. Snarare en gentleman, men Hall of Famer när det kommer till svin utanför plan.
Ja, verkligen. Så det finns ju sådana om man bara tittar utanför plan. Det är många som har gjort hemska snedsteg, men som kanske sköt sig bättre på plan.
Precis. Ja, då lämnar vi United, eller fortsätter vi på det spåret, Leo, på plats 4?
Nej, men vi lämnar United. Jag ska inte köra in kniven mer i Pontus, för du är väl United-supporter om jag minns rätt.
Ja, det stämmer.
Nej, men vi lämnar United och så kommer vi till en spelare, en anfallsspelare som heter Luis Suarez. Ja, och jag motiverar gärna så här att liksom ofta är ju svineri en kompensation för begränsad kvalitet. Men absolut inte i Suarez fall, för jag menar han är ju en av 2000-talets absolut bästa anfallare. Och det är kanske en annan lista, Kevin, det är kanske ett annat avsnitt. Men istället tycker jag att Suarez kvalificerar sig på den här listan för liksom rasismen mot Patrice Evra. Och man kan ju prata om språkliga och kulturella skillnader givet ursprung. Men det var ju till sist och syvens en rasistskandal gentemot Patrice Evra. Alla hans filmningar, alla hans jävla bett, alltså Chiellini, Ivanovic, Ottman Bakall, de har ju liksom bitmärken kvar efter duster med den här jävla spela.
Det är så sjukt.
Ja, det krävs ju något extra för att bita någon. Det gör ju det. Det är liksom den tröskeln är rätt så hög som han passerar ändå. Det får man ändå säga.
Hade du, de tankarna hade du inte, Pontus, eller att du skulle börja bitas?
Nej, men mest mer att då kan man ju, det kommer ju alltid tillbaka till så här, det kan ju skada en själv också. Om de drar till, då har du inga tänder kvar i munnen. Liksom. Alltså, det kan gå rätt snabbt och rätt så illa. Så nej, jag tror väl att det är en rätt korkad person även utanför, skulle jag tippa på. Och det som jag nästan tycker är det värsta med honom, vilket inte själva sitt, det är ju faktiskt när han tar med hands mot Ghana och de missar just straffen. Det. Hade de satt straffen så hade man inte brytt sig. Men just att det är han som ändå,
hur han firar,
det är ju genialiskt. Alltså det är ju genialiskt. Ja. Men alltså egentligen så. Men det är så sjukt.
Den kan jag respektera ändå, för där är han ändå med på att han får sitt straff. Han tar sitt straff där. Han vet att han kommer få rött kort när han gör det. Så där spelar han ändå längs regelboken. Liksom. De andra sakerna han gör har han ändå försökt komma undan fotbollens lagar. Och kanske inte lyckas med alltid.
Nej, jag förstår vad du menar. Men eftersom det är min subjektiva tolkning av det. Jag håller ju alltid på de afrikanska lagen. Och är inte så mycket för de sydamerikanska. Så just där och då tyckte man ju att han var ett ännu större... Ett jävla as. Såklart att det var han också som stod på mållinjen. Han liksom i eget straff område i 30 sekunder per match, och då är det han som är där och räddar som en målvakt. Otroligt.
Sanslöst. Plats nummer 3, Leo.
Ja, men då landar vi på de brittiska öarna igen, och där tar jag plockat fram den gamle Leeds-mittfältaren Lee Boyer.
Oh.
Och det är ju ett riktigt jäkla ärkesvin så här i när man tittar i backspegeln. Alltså 2005 bråkar han och slåss med sin lagkamrat i Newcastle, Kieran Dyer, mitt under match. Så att båda visas ut. Det är ju speciellt, minst sagt. Och 2002 stampar han ju alltså medvetet Malagas Gerardo i huvudet. Så han fick ju 12 matchers avstängning. Det var ibland det sista han gjorde i Leeds.
Otroligt.
Ja, den är faktiskt riktigt sjuk. 12 matcher. Den är ju svinful. YouTube har man inte sett den. Den är ju riktigt grotesk. Men sen kanske framförallt då 2001. Även om han friades från begreppet grov misshandel, så var han ändå högst delaktig i just misshandeln av den engelska studenten Sarfraz Najeb, han och Jonathan Woodgate, som en misshandel som dessutom hade rasistiska undertoner. Så Lee Boyer, även om han är tränare idag med blandad framgång, så känns det som att han är ett av svinen där uppe. Definitivt på min lista i alla fall.
Håller inte med, för som du sa, de var så jävla många svin i Leeds, så det går nästan inte att... Det var också ett kollektiv med svin, lite som tyskarna. Fy fan, Danny Mills, vad hade de med? Alltså det är sånt grisgäng hela det laget.
Danny Mills, Lee
Alan
Boyer.
Alan Smith liksom, det får ju, han framställs ju nästan som en, ja.
David Batty också.
Ja, nej, det är, jag förstår vad du menar, men du hade lika väl kunnat ta hela det laget 0-0 där. Rio Ferdinand, hela gänget där.
Ja, det är många, många. Det finns ganska många när man tittar på engelska öarna också. Kan jag avslöja redan nu att John Terry är ju definitiv kandidat till den här listan, även om han inte kom med, så han hade kunnat platsa.
Ja, du, absolut. Nej, men jag köper att du tar med Lee Boyer, men du hade lika väl kunnat ta hela gänget där.
Hittar vi en till från brittiska öarna på den placeringen ovanför?
Nej, men där har jag faktiskt exakt samma som Pontus. Det går ju inte att göra en sån här lista utan Pepe. Kanske den spelare som alla i hela världen kategoriserar mest som det största svinet av givna anledningar. Kommer ni ihåg också att han skallade Thomas Müller? När var det? Var det 2014?
Det var ju väl 2012. 2012, eller var det 2014 när Tyskland mötte Portugal i gruppspelet där? Jo, det var det nog.
Ja, så nej, det går inte att göra en sån här lista utan Peppe. Det är på planen det största av svin.
Utanför planen har väl han hållit sig från skandaler, eller?
Hittills.
Ja, fast det, ja, jag vet inte. Det känns som en sån kille som kan vara hur lugn som helst utanför planen. Du vet, inte göra en fluga för när. Och så bara blir det något kortslutning varenda gång han går in på plan.
Jag får med att han åtalades för skattebrott i Real Madrid, men å andra sidan...
Ja, okej, men det är nog hans revisorer snarare än han själv. Jag tror inte Peppe sitter liksom med sina papper. Han förlitar sig nog helt på, även om det såklart är hans ansvar, ska säga, så tillägg.
Ja. Nej, det är roligt att höra realister. Man själv tänker på vissa namn som inte har kommit upp än. Det kanske kommer upp något mera nu, men jag tänker till exempel spela som Gattuso har inte nämnts ännu, eller en Nigel de Jong. Är det något på spåret här, Leo? Eller?
Ja, men Gattuso fanns ju med på någon slags bruttolista jag gjorde, men han är å andra sidan så älskvärd i sin liksom kortvuxna tjurighet. Han är ju lite som...
Ja, det var där jag landade också faktiskt. Och det känns, man ska inte säga sån, jag gillar Gattuso, men det är också lite ett skådespel, kan jag tycka ibland att det kändes som. Det var inte alltid på riktigt, utan det var snarare, nej men lite ett skådespel kunde jag tycka emellanåt. Fick jag känslan av.
Alltså, jag känner ändå en ganska stark kärlek till Gattuso. Jag tycker han påminner om, nu så här i Sagan om ringen tidigare, jag tycker han påminner om de liksom stolta, tjuriga dvärgarna i Sagan om ringen. Och, och de gillar man ju, så då gillar man ju Gattuso också.
Ja,
kör
ja, vem hittar vi i toppen nu hos dig, Leo?
Jag ville ju ha med Stefan Effenberg på den här listan, framförallt för hans långfinger mot den italienska publiken och för hans alla otrohetsskandaler där med var det Christian Strunz fru han hade en affär med? Ja, lagkamraten.
Ja. Precis.
Men han kom inte med på listan, utan etta landade vi på de brittiska öarna igen, och här har vi då Joey Barton. Här är bara några exempel, men alltså, han har startat ett typ upplopp i en försäsongsmatch 2004 för Manchester City, där det var liksom 10-12 personer som stod och slogs med varandra. Han har fimpat en cigarett i ungdomsspelaren Jamie Tandys öga på Manchester Citys julfest. Efterföljande försäsong så hamnar han i bråk med en 15-årig Everton-supporter i Bangkok, och när hans lagkamrat då Richard Dunn skulle sära på dem så slog Joey Barton till Richard Dunn istället. Det som fick honom att lämna City, det var att han faktiskt misshandlade lagkamraten Osman Dabow, så Dabow fick ju liksom, han var ju borta i flera veckor, och Barton dömdes ju faktiskt till 200 timmars samhällstjänst. Han har misshandlat personer på stan i Liverpool, fått 6 månaders fängelse. Han har nitat Morten Gams Pedersen. Han fick det bizarra röda kortet, ni vet, när Manchester City vann ligan i sista matchen mot QPR där, ni vet, Balotelli och Aguero. Då fick ju Barton rött kort för att han skulle ge sig på både Aguero och vem det var mer. Så nej, Barton är en sån ärkepärla till supersvin, alltså verkar vara riktigt grisig som tränare också, får röda kort i Bristol Rovers och säger att spelarna inte är värda skit.
Men vet du, nu vet när du räknar upp det här är ju en film, men vet jag känner inget hat mot honom. Det är helt sjukt, jag borde göra det. Jag gör ju det med alla andra, men du vet, det är så här, det är så jävla sjukt. Det är nästan så orkestrerat allting. Ja, och så nu stod han ju i klacken sist där mot Marseille, såg jag. Han såg ut att må jättebra.
Ja, det är ju en härlig aspekt av honom, att han har det här supporten i sig. Att han står i Marseille-klacken för att han har spelat i Marseille när han möter Tottenham. Det är ju jättefint. Men samtidigt är han ju bevisligen någon slags psykopat när det handlar om fotbollsrelaterade saker.
Jag köper första platsen när du räknar över, men det känns ju orkestrerat liksom. Det är för mycket. Hur kan det ha fått pågå så länge? Och det säger väl hur sjuk fotbollen är snarare än hur dum i huvudet Joey Barton är.
Och på så hög nivå också. Man tänker efter det som har hänt i liksom Manchester City och därefter i Newcastle. Hur kan en klubb som typ QPR, hur kan de vilja ha honom? Ja, det är för att han var en rätt bra spelare.
Jo, fast var han ens, alltså jag tänker så här. Så bra var han inte att du tar in en sån. Jag förstår vad jag menar. Jag hade förstått om man tog in Peppe. Den typen liksom. Men han var ju aldrig så bra Att de var tvungna att...
Jäkla bra agent.
Ja, otroligt. Nej, nej. Men jag kan ju fatta, det kan ju vara för att få fart på andra grejer också. Det är klart att om ett lag som QPR tar in en sån galning att det får lite... Jag får lite medvind i allt det andra också, såklart.
Ja, tände igång det hela. Ja, jäklar. Två riktigt finalister. Som sagt, det är det fina med listor. De är subjektiva. Och det är därför vi faktiskt vill att ni lyssnar. Ni ska tycka till. Vi tänkte köra en liten omröstning så får ni rösta på Pontus eller Leos lista. Vilken lista ni gillar mest. Och har ni en egen lista får ni jättegärna skicka den till oss via Twitter eller mail. Så ska jag sammanställa folkets lista gällande svin till nästa veckas avsnitt. Så får vi se om folket håller med er två i det hela. Jag gissar på att en hel del namn kommer nog vara med där med, men det kanske finns ett par utstickare ändå. Det finns ju många så kallade svin ute i fotbollsvärlden. Men med det sagt, Pontus, tusen tack för att du ville gästa och berätta om din fina lista, eller din sviniga lista rättare sagt.
Precis, tack för att jag fick vara med.
Ja, och Leo, alltid ett sant nöje att snacka med dig, och nästa vecka ska vi snacka om ett nytt ämne och se var vi landar då, helt enkelt.
Det blir kul det med.
Ja, sköt om er.
Hej, hej.
Hej.
Auf Wiedersehen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.